Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Amma ba'd. Det femte dygden i att följa sunna är att man räddar sig själv från shaitans väg. Man räddar sig själv från att gå shaitans vägar. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu berättar att profeten sallallahu alaihi wasallam drog en linje på marken. Och så sa han, det här är Allahs väg. Och sen drog han små streck till höger och vänster. Och han sa, det här är shaitans vägar. Och på varje väg av dessa små vägar så står det en shaitan. Så pekade han på den raka strecket och sa, det här är min väg. Och så sa han, på varje väg av dessa små vägar står en shaitan som kallar till den här vägen. Och så läste han Allahs uttalande: "Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun." Det här är min väg. Allah säger, det här är min väg, den raka vägen. Följ den och följ inte de små vägarna, för de kommer att splittra er och ta bort er från min väg. Det här är det rådet som jag ger till er, la'allakum tattaqun. För att ni må frukta. Surat al-An'am, vers 153. Och hadithen är autentisk. Så vi finner här att det finns en rak väg. Eller hur? Islam. Profetens väg. Och så finns det små vägar till höger och vänster. Som är shaitans vägar. Och shaykhan han nämner en fayda, en nytta som jag aldrig har tänkt på. Det är att han sa här att den raka vägen, den som är rätt, den är lång. Och de andra, de är korta. Vilket betyder att när man till exempel gör da'wa, så ska man inte heller förvänta sig att få resultat för snabbt. För den rätta vägen är lång. Medan de vägarna som är fel, som är shaitans vägar, de är korta. Det går jättesnabbt att gå under, eller hur? Du kan gå och bränna pengarna på en kväll och förstöra ditt liv på en kväll. Det är det lättaste som finns. Och samma sak med bidda. Det är hur lätt som helst att gå vilse. Men att följa den rätta vägen och den raka vägen, den kan ibland vara lång. Och resultaten kan ibland vara långt borta. Okej? Okay? Det här är jätteviktigt när man gör da'wa. Man ska inte säga, men vadå? Nu har vi studerat så länge. Vi har gjort föreläsningar så länge. Men ingenting har hänt. Vi har inte fått något khalifa, något muslimsk land. Vi har inte fått si och så. Så ska du inte tänka. Du ska fortsätta. Och inshallah, resultaten kommer. Och en till viktig fayda som jag har läst. De lärda säger, Allah har inte krävt av oss att det ska bli resultat. Det är något som folk inte har tänkt på. Det Allah har krävt och sagt att vi ska göra är att vi ska förmedla budskapet. Men han har inte sagt att det måste bli resultat. Eller hur? Har ni tänkt på det? Man tänker inte på det. Man tänker på att man vill ha resultat, eller hur? Vi vill ha 100 bröder, vi vill ha nya muslimer, vi vill ha si och så. Och om man inte ser det, så kanske man tänker att vi har misslyckats. Men så ska man aldrig tänka. För det finns, som sagt, bara profeter som kommer på domedagen ensamma. Ingen har följt dem. Betyder det att de har misslyckats? Betyder det att de gjorde fel i sin dag? Nej, härsa. Aldrig i livet. De gjorde inget fel. De gjorde det rätta och det de skulle göra. De hade bästa karaktären och bästa sättet att göra da'wa. Men som alla säger, de flesta människor hatar sanningen. Walakin aktara nas bil haqqi karihun. De flesta människor hatar sanningen. Så alla säger att vi ska förmedla och Allah kommer att döma. Och det här är en jätteviktig punkt som man måste tänka på. De säger, men kolla, ni har ju da'wa så länge, ingenting har hänt. Allah alam, frukterna kanske kommer sen. Förstår ni? Så de sa till exempel samma sak. Ibn Taymiyyah. Frukten av hans dawa. De kom efteråt. Vissa av hans böcker trycks nu. Kanske för första gången nästan. Efter 700 år. Hans dawa spred sig efter att han dog. Samma sak Mohammed ibn Abdul-Wahhab. Mycket av hans dawa spred sig efter att han hade dött. Så man ska inte alltid tänka sig det kort att man måste se resultat. Utan gör det du ska göra. Och resten är upp till alla. Förstår ni? Taj, vi går vidare till nästa punkt. Den sjätte nyttan i att följa sunna är att man kan inte praktisera islam korrekt. Och man kan inte hålla fast vid islam förutom genom att hålla fast vid sunna. Sunnan klargör Koranen. Och det går inte att förstå Koranen utom genom sunna. La ilaha illallah betyder ingen ska dyrkas förutom Allah. Muhammad Rasulullah betyder att Allah endast ska dyrkas med det som Muhammad sallallahu alaihi wasallam har kommit med. Eller? Som jag har studerat. Vi kommer att studera det också i de andra lektionerna. Så vi kan inte lära oss att känna till Koranen och sunnan förutom genom. Vi kan inte lära oss om islam och praktisera islam förutom genom Koranen. Och vi kan inte förstå Koranen förutom genom sunna. Som Allah säger i Koranen. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Vi har sänt ner till dig ett dhikr. Allah nämner i den här versen att han har sänt ner ett dhikr. Påminnelsen. För att klargöra för människor vad som har sänts ner till dem innan. Och om ni tänker i den här versen, reflektera, så nämner Allah att han har sänt ner två saker. Han nämner här det första är dhikr, som ska förklara det som har sänts ner innan. Och vad är det som menas med den här versen? Sunna. Som ska förklara? Koranen. No. Allah nämner här att han har sänt ner sunnan för att förklara Koranen. Och därför finner vi många hadither. Till exempel där profeten sallallahu alaihi wasallam sa: Sallu kama raitumuni ufalli. Be så som ni har sett mig be. Och han sa: Khudu anni manasikakum. Ta era hajj-ritualer från mig. Så vi finner här att Allah säger i Koranen: du ska göra salah. Men säger han hur många raka? Ha? Nej. Och så vidare. Vad du ska läsa, rukur, vad du ska säga och så vidare. Allt det här är förklarat i sunna. Du kan inte be utan sunna. Du kan inte göra hajj utan sunna. Du kan inte fasta i ramadan utan sunna och så vidare. Så islam, Koranen kan inte vara utan sunna. Och därför så sa, vad som bevisar det här också, att man kan inte bara komma fram till saker i religionen, hitta på saker. Utan religionen går ut på att dyrka Allah med det som profeten kom med, sallallahu alaihi wasallam. Därför när Umar radiallahu anhu pussade svarta stenen vid Kaaba, så sa han: jag vet att du bara är en sten. Du kan inte gynna och du kan inte skada. Och om jag inte hade sett profeten sallallahu alaihi wasallam pussade dig, så hade jag inte pussat dig. Så varför pussade han stenen? För profeten sallallahu alaihi wasallam hade gjort så. Och om han inte hade pussat stenen, profeten sallallahu alaihi wasallam, då hade han inte gjort det. Och det är samma sak med allting i islam. Vi gör det som profeten sa som de gjorde. Och vi lämnar det som han lämnade. Vi lägger inte till någonting nytt i religionen. Vi går vidare till den åttonde nyttan i att följa sunna. Och det är att om muslimerna följer sunnan, så kommer den förnedringen som finns över umman att tas bort. Den dåliga situation som den muslimska umman finner sig i kommer att försvinna. Och muslimerna kommer återigen att få ära om de följer sunnan. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنك حتى ترجعوا إلى دينكم. Han sa i den här hadithen: om ni handlar med ina, vi kommer förklara det. Om ni handlar med ina, som är en slags haram transaktion, och ni håller fast vid kons svans och ni lämnar jihad, så kommer Allah att sätta ett straff, en låghet över er. Och han kommer inte att ta bort den förrän ni går tillbaka till religionen. Och sen hadisen finns i Ahmed och Abi Dawud och den är autentisk. Så vi finner här att profeten Salosom, han nämnde tre saker. Det första är om han säger, när muslimerna börjar handla med ina. Och ina betyder till exempel så här. Jag äger en bil. Jag vet att brodern behöver köpa en bil. Eller jag ska inte ta mig som exempel för det är någonting här. Någon äger en bil. Och en annan kommer till honom som behöver pengar. Okej? Okay? Så han säger så här och han har inga pengar. Så den här killen han vill köpa bilen till exempel på avbetalning och sen sälja bilen och få pengar. Och han vet om det han som säljer bilen. Han säger du får köpa bilen på avbetalning för 10 000. Han säger okej. Okay. Okay. Säger bilen är din, här är nycklarna. Och så fort han får bilnycklarna då säger han så här. Jag kan köpa bilen av dig nu cash. 7 000. Samma person som sålde bilen på avbetalning. Du får cash nu 7 000 i handen. Han behöver pengar, han säger okej. Okay. Det här är ina. Det är exakt som att han byter 7 000 mot 10 000, eller hur? Ja? Och det är ribba liksom, eller hur? För generellt, de sakerna som är förbjudna i islam vad gäller handel, de kretsar runt ribba. Och det här är en form av ribba. Och så sa han att ni kommer att hålla fast vid kons svans. Och ni vet förr i tiden, och det kanske också finns i många andra länder, bunderna de har den här grejen som man plöjer med. Som sätter fast bakom kon. De har inte maskiner, de gör det för hand. Liksom. Eller vad kan man säga? Naturligt med den här kon och den här grejen. Så de går bakom kon, eller hur? Och det var det han menade när han sa att ni kommer hålla fast i kons svans. Och det här betyder att ni kommer att syssla med eller vad kan man säga? Dunja. Ni kommer fästa er vid dunja. Cash. Ha? Cash. Det första ni kommer att syssla med haram. Sälja och köpa haram, vad som helst. Sen, ni kommer att bli fasta vid dunja. Och ni kommer lämna jihad fi sabilillah. Vad händer då? Då kommer Allah sätta straff över umman och en låghet som endast kommer att tas bort då muslimerna går tillbaka till religionen. Okej? Okay? Så här sa han att botemedlet är att vi går tillbaka till religionen. Och om vi kortfattat ska ta vad religionen är för någonting så finner vi det i hadith Jibril. Då profeten sallallahu alaihi wasallam sa till Jibril att iman, att islam är shahadat un la ilaha illallah, vittnesmålet om att ingen är värd att dyrka förutom Allah och att Muhammad är hans sände bud, att be, att fasta, betala zakat och göra hajj. Och sen sa han iman är att tro på Allah, änglarna, böckerna, domedagen, ödet. Och så pratade han om ihsan. Och sen när Jibril gick iväg, då sa han, det här var Jibril, han kom för att lära er religionen. Så allting som finns i hadith Jibril omfattar islam. Hela religionen finns i den här hadithen. Hadith Jibril. Så sheikhen han säger här att det är de sakerna vi måste lära oss. Gå tillbaka till religionen, sätta oss och lära oss om ashahadatain. Lära oss om salah. Och det som jag har med salah att göra. Hur gör man wudu? Hur gör man ghusl? Hur gör man tayammum? Vad är det som krävs att bönen måste vara accepterad? Lära dig om hur man fastar, hur man gör hajj. Lära dig om iman. Tron på Allah, änglarna, profeterna, böckerna, ödet, domedagen. De här sakerna måste man lära sig. Och man ska inte säga som vissa. Då säger man, kolla, ni sitter bara och studerar hur många år som helst. Och ibland de gör till och med narr och säger att ni, de har sagt om vissa lärda, de säger de är ulema hejd och nifas, som bara pratar om mens. Det enda de kan är mens. De kan ingenting om jihad och så. Och det här är en mycket allvarligt och grovt uttalande att säga om någon lärd. För de lärda förstår sig på jihad mycket bättre än dem. De har studerat islam i 60 år. Men bara för att de inte säger det ni tycker om och det som ni tycker är rätt, så kanske de snackar skit om dem. Och att kunna om mens och wudu och sånt, det är från islam. Och många av de här människorna, Allah, de kan inte ens de här sakerna. Och de pratar om politik och jihad och så vidare. Och de kan inte ens göra wudu och salah korrekt. Och många av dem kanske inte ens vet betydelsen av la ilaha illallah, kategorin av tawhid, vad som är kirk och så vidare. Så man måste börja med grunden, gå tillbaka till religionen. Gå tillbaka till de här sakerna som vi har nämnt. Och studera dem. Även om det tar tid. Och det är det som vi också måste lära ut till folk. För att få umman att komma tillbaka till sanningen. Och då kommer inshallah Allah att ta bort den förnedring som hade drabbat muslimen. Och man säger så här också, att om man börjar med sig själv och sitt hem, då får man ett bra hem, eller hur? Hela familjen är bra och praktiserande. Vilket leder till att al-mujtama, samhället blir bra. Om samhället blir bra, blir staden bra. Om staden blir bra, blir landet bra. Vilket leder till att hela umman blir bra. Men många de ser det som en lång väg och en omöjlig väg. Utan de vill börja med det stora. Vi börjar med att döda kungen istället. Det är mycket smartare. Ja? Då, mashallah, då kommer det komma någon som Abu Bakr, eller hur? Nej, det är inte så det funkar. Om hela folket är dåligt och tycker om att synda, vad tror ni att det ska komma en bra ledare ifrån om ni dödar kungen? Det kommer inte hända. Utan kungen, han är bara en från folket. Som de säger på arabisk hikma, kama takunu yuwalla alaykum. Så som ni är kommer ni få ledare. Era ledare kommer vara som folket. Och det här står också i Koranen. Då Allah säger i Koranen, وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ ظَالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. På så sätt sätter vi förtryckare att bestämma över andra förtryckare. För det de förtjänar. Alltså folket själva förtrycker sig själva med synder. Vad händer då? Allah kommer sätta en annan förtryckare. Och därför när vissa av salaf, de sa vi måste göra uppror. Vi måste ta svärd och döda och så vidare. De här ledarna är orättvisa. Då sa Hassan al-Basri, om jag inte har fel, han sa, de här ledarna är ett straff från Allah. Som inte Allah kommer ta bort för sin nya tauba till Allah. Och så är det idag också. Problemet i muslimska umman är också folket. Vi måste ändra på oss själva och gå tillbaka till den korrekta islam. Och då kommer vi att få styrka igen. Tayyib. Den åttonde nyttan i att följa sunnan. I sunnan finner vi att profeten sallallahu alaihi wasallam har beskrivit den sjukdomen som har drabbat umman. Svagheten som har drabbat umman. Sjukdomen. Och vi finner också att han beskriver medicinen. Vi finner beskrivningen till sjukdomen som har drabbat umman, svagheten. Och vi finner också dess botemedel. Ahmed och Abu Dawud berättar en hadith från Tauban radiyallahu anhu. Där han sa att Allah sände bud alayhi salatu wassalam. Han sa, yushikul umam an tada'a alaykum kama tada'il aklata ila qas'atiha. Det kommer snart komma en tid då nationerna kommer att kalla varandra mot er. Till att ta det som finns hos er. Precis så som en tallrik bjuder in till att man ska äta från den. Alltså du har en stor tallrik med mat. Ni vet som är stor. Som flera människor kan äta ifrån. Du bjuder in folk. Du säger kom och ät. Och så kommer kuffar göra. Om gällande de muslimska länderna. Och då så sa sahaba. De blev förvånade. Är det för att vi är få? På den tiden. Han sa nej. Ni är många. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاء كَغُثَاء السَّيْل. Ni är som skummet på havet. Alltså ni är bara skräp. Och Allah kommer ta bort fruktan från era fienders hjärtan. De kommer inte längre vara rädda för muslimerna och respektera muslimerna. Och Allah kommer att stoppa al-wahn i era hjärtan. Och då så sa sahaba, ja Rasulullah, vad är al-wahn för någonting? Han sa, حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَهِيَّةُ الْمَوْتِ. Kärlek till den här dunja och ett hat till döden. Så här finner vi sjukdomen och vi finner också botemedlet. Och han säger här, sheikhen, det här är precis vad som har hänt. Kolla de som har koloniserat de muslimska länderna. De muslimska länderna har mycket khairat, de har mycket goda saker. Vem är det som har oljan i världen? Ja? Är det kristna eller muslimer? Muslimer. Vem är det som har diamanter och guld och sånt? Det är muslimer. Och kuffar, de sa, kallas. Vi tar deras länder. Det är precis vad som hände. Och fram till idag, samma sak. Bara sug ut det som finns hos muslimen. Men muslimerna är så svaga. Och de är så många, men ändå så svaga. De är som skummet på havet. Förutom de som Allah har rahma över. Så vad var då sjukdomen som hade drabbat muslimerna? Al-wahn. Ja? Kärlek till dunja och ett hat till döden. Men den som reflekterar över sunnan och praktiserar sunnan kommer att kunna bota sig själv från den här sjukdomen. Hur då? När man läser sunna så finner vi, och även i Koranen, att Allah subhanahu wa ta'ala beskriver den här dunya, vad den egentligen är värd. Och han säger att den här dunya är inte ens värd vikten av en flugas vinge. Den här dunya är inte ens värd vikten av en flugas vinge. Det är inte värt någonting hos Allah subhanahu wa ta'ala. Om du vet det, du vet att den här dunya i några dagar, den försvinner. Den mannen som får den minsta platsen i Jannah, han får som 50 stycken kungar, kungariken i den här dunya. Och han får önska vad han vill. Den som får den minsta platsen i Jannah. Så vad är det här dunya värt för någonting? Profeten sa som han sa, liknelsen av den här dunya med nästa liv är som att någon skulle doppa en nål i havet. Och ta upp nålen. Ha? Vad är det som finns på nålen? En droppe, kanske max en droppe. Ha? Det är dunya. Och vad är havet? Det är akhirah. Så om du läser, du fattar de här texterna, du vet att det här livet är inte värt någonting. Det är bara en kort hållplats, som profeten sa, som han sa. Min liknelse är som en resande person. Jag går, jag sätter mig under ett träd och jag fortsätter min resa. Vad var dunya det var? Att sitta under träd. Förstår du? Så det är ingenting. Och därför när Allah frågar kuffar på domedagen, hur länge har ni levt? Och säger yom och ba'da yom. En dag eller en del av en dag. Allting känns så kort jämfört med evigheten. Och det är också en sak som många måste få in. Nästa liv är evigt. Det är inte 20 år, 100 år. Det är evigt. I paradiset eller i helvetet. Och samma sak, man också lär sig om döden i sunna. Att döden är ett faktum. Och man påminner sig själv om döden genom att hälsa på gravarna. Och att man förbereder sig själv för döden. Då blir det inte längre så farligt att dö, eller hur? Om man är förberedd, man är en bra muslim, man samlar på sig goda gärningar. Då kanske man inte längre är så rädd för att dö. Som de här människorna. Det sista de vill höra är att du ska prata om döden. Det är det värsta som finns. Du gläd i döden. Så det var den åttonde nyttan i att följa sunna. Vi går vidare till en annan nytta som finns i att följa sunnan. Den är ganska kort. Den som följer sunnan räddar sig själv från att falla in i fitna och ett hårt straff. Alltså den som inte följer sunnan kan drabbas av en fitna och ett hårt straff. Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat An-Nur: "Falyahdharil ladina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum 'adabun alim." Låt dem ta en varning, låt dem vara beredda, låt dem varnas. De som går emot min beordring, att de kommer drabbas av en fitna eller ett hårt straff. Så här finner vi att de som går emot Allah och hans sändebud måste vara på sin vakt. De kommer att drabbas av en fitna eller ett hårt straff. Och det finns i surat An-Nur, vers 63. Det kom en man till Imam Malik. Och han sa: jag vill göra umra. Men jag vill gå in i ihram tillstånd. Jag vill sätta på mig de här kläderna och så vidare. Från profetens moské, sallallahu alaihi wasallam. Är det sunna eller?
Mm.
Ja? Var ska man göra ihram ifrån? Miqat, Hulayfa, den är utanför Medina. 3 kilometer utanför Medina. Det är därifrån man ska sätta på sig kläderna som profeten sa som gjorde. Så den här mannen, han frågade Imam Malik. Han sa: jag vill göra ihram från moskén. Och då så sa Imam Malik: min son, i Abunayya, profeten sa salam gjorde ihram från Dhul Hulayfa utanför Medina. Och att göra ihram i moskén går emot sunna. Och jag fruktar att om du gör det här, att du kommer drabbas av en fitna. Och så läste han den här versen: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ الْأَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Så kolla den här saken. Alltså många av oss skulle idag tycka: vad är det här för något? Det är ingenting. Han har satt på sig kläderna och 3 kilometer innan. Han har inte gjort någonting fel, eller? Skulle vi tänka till. Men han säger: jag är rädd att det ska drabbas av en fitna. Så vad ska vi då säga om folk som dyrkar gravar och har sekter och går och springer sig själv i luften och så vidare? Deras fitna och deras adab, hur mycket har de inte skilt sig från sanningen? Nästa nytta i att följa sunnan är att den som följer sunnan fullbordar sin iman. Han får en bra iman och han får lycka i detta liv och i nästa liv. Och han räddar sig från elden. Allah säger i Koranen: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Att den som vänder sig bort från min dhikr, alltså från Koranen och från sunnah, han kommer att få ett lågt liv fullt av sorger och oro och depressioner. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Och han kommer att återuppstå blind på domedagen. Den här versen nämner Allah i surat Taha, vers 124. Så vi finner här att den som håller fast vid sunnan, han har inte vänt sig bort från Allahs bok, eller hur? Men den som vänder sig bort från Allahs bok, han kommer få vad? Ett dåligt liv, ett lågt liv. Han kommer vara full med olyckor och depressioner i hela hans liv. Till skillnad från vad Allah säger, om de som följer Allahs bok: وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرِنَا وَأُنْتَ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَنُحِيَّنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Att den som gör gott, den som lever gott, rättskaffens, alltså följer Koranen och sunnan, och han är troende, och huwa mu'min, han kommer vi att ge ett gott och ett lyckligt liv. Så nyckeln till lycka är iman och goda gärningar, som alla nämner i den här versen. Men amila saliha min dhakarina unta wa huwa mu'min falanuhiyyannahu hayatan tayyib. Den som gör goda gärningar, vare sig han är man eller kvinna, och har iman, kommer vi att ge ett gott liv och vi kommer belöna honom för det bästa som han brukade göra. Så nyckeln till lycka är att följa Koranen och sunna. Och nyckeln till depression och ett dåligt liv är att vända sig bort från Koranen och sunna. Och Allah säger också: وَإِن تُطِيعُهُ تَحْتَدُ. Om ni lyder profeten sallam, så kommer ni att bli vägledda. Man förstår också motsatsen här. Om ni inte lyder honom så kommer ni att gå vid. Surat Nur 54. Och Allah säger också: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Att det som lyder Allah och hans sändebud kommer vi att låta träda in i paradiset där det flyter bäckar under, och då kommer vara där för evigt. Det här i den stora segern. Surat Nisa, vers 13. Så här finner vi också att den som följer sunnan, han går till Jannah. Till skillnad från vad Allah säger: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Att den som är olydig mot Allah och hans sändebud och går över gränserna, kommer vi låta gå in i elden, och han kommer vara där i all evighet. Och vilket förnedrande straff. Den som lyder Allah och sändebudet, var går han någonstans? Till paradiset. Och den som är olydig mot Allah och sändebudet, var går han? Till elden. Och så finns det många verser som tyder på att muslimer måste underkasta sig Allah och hans sändebud. En till nytta som man får då man praktiserar sunnan i sitt liv är att man ger liv till sunnan. Man ger liv till sunnan. Och man sprider den bland folk. Vilket också leder till belöning. Du själv får belöning för detta. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: Man da'a ila huda kana lahu min al-ajr mithlu ujuri man ittaba'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an. Att den som kallar till vägledning, han får belöning för alla som följer det kall, eller han får belöningen av alla som agerar efter det han har kallat till. En människa kallar folk till att be sunna, och de ber sunna. Han får belöning för det, och det minskar inte från hans belöning det minsta. Så här fortsätter det så länge personen praktiserar det han har lärt sig. Och motsatsen, den som kallar till någonting dåligt, han får lika mycket synd på sig som de som följer honom i det han har kallat till. Han kallar till någon bidda. Alla som gör den här biddan, han får synd på sig. Så länge de fortsätter att göra den här biddan. En gång så kom det en man. Det kom folk som var mycket fattiga till moskén. Och de hade på sig ullkläder. Alltså typ det sämsta man kunde ha för det. Jättevarmt. Tänk dig själv ullkläder i Saudiarabien. Och de var jättefattiga. Man kunde se fattigdomen på deras ansikten. De kom till moskén. Så profeten sa sallam: uppmuntrade folk till att betala sadaqa. Och folk var lite sådär, inte så snabba kan man säga. Men till slut kom en man och gav typ en skål eller en korg med massa pengar eller silver. Så han började. Och när folk såg honom, då följde de efter och gav också pengar. Och mat och kläder och så vidare till de här fattiga. Och då kunde man se hur profetens ansikte lös upp. Det blev alltså, han blev glad. Det lystes upp av glädje. Och så sa han, den som gör en god sunna i islam får belöningen för den. Och belöningen av alla de som följer efter honom. Utan att det kommer minska från deras belöning. Och den som gör en ond sunna i islam och folk praktiserar på den, han kommer få synd för alla de som praktiserar den här sunnan. Och det kommer inte minska deras synd, det minskar. Men det här betyder inte, den här hadithen, att den som gör en god sunna i islam, att man kan hitta på någonting i islam. Eller hur? Ja? Betyder det? Den som gör en god sunna i islam. Vissa försöker ha det som bevis på att man kan hitta på nya saker i islam. Två saker motbevisar det. Det första är att, vad är det som avgör vad som är dåligt och bra?
Det är profeten.
Det är profeten som sa, alla har hans profet som sa. Koranen och sunna. Och sahaba. Det är där vi finner vad som är bra och dåligt. Vilket gör att du kan inte hitta på någonting nytt. Okay? För om det skulle vara någonting bra så skulle det redan finnas i Koranen och sunna. Det är det första. Och för det andra så måste man alltid kolla på varför profeten som sa ett visst uttalande. Varför sa han här det som gör en god sunna i islam? Till vem sa han det? Till vem sa han det? Han sa det till mannen som började med att ge silver. Eller hur? Okej, att ge sadaqa. Han gav sadaqa till de fattiga. Är det någonting nytt i islam? Det är ingenting nytt i islam. Utan det är någonting som finns i islam. Sadaqa finns från islam. Men vad han menar här är att den som börjar göra en god gärning som finns i islam. Det som återupplivar en sunna. Han får belöningen för alla de som följer honom i denna sak. Därför är det jätteviktigt att en person verkligen agerar på att sprida sunnan. Och vi finner också här i vissa hadither att innan domedagen så kommer sunnan att bli främmande, som ni känner till. Eller hur? Som profeten sa, sannoliken så började islam som någonting främmande och kommer återigen att bli främmande. Så glada nyheter till främlingarna. Och då han frågades vilka främlingarna är, så sa han det är de som återupplivar, eller de som försöker korrigera folk. De som försöker korrigera det som folk har korrumperat. De försöker ställa saker till rätta. Och vi finner också i många hadither att profeten Salasen berättade, jag ska försöka hitta den här så vi kan läsa dem exakt från boken här. Ja. Profeten Salasen, han sa inna min waraikum ayyam as-sabr, framför er vänta dagar som kräver tålamod. Den som på den dagen håller fast vid sin religion kommer att få belöningen av 50 stycken av er. Alltså av sahaba. Qalian ya nabiyullah, kommer de få 50 belöningar som 50 stycken av dem? Han sa nej, som er. Bel minkum. Och den här hadithen finns i Tirmidhi. Och en liknande hadith. Framför er väntar dagar som kräver tålamod. Den av er som håller fast vid sin religion är som en person som håller fast vid brinnande kol. Den av dem som agerar, håller fast vid sunnan, alltså på den här tiden, kommer att få belöningen av 50 stycken män som agerar som er. Och den hadithen finns också i Tirmidhi. Och ulama säger att den är, inshallah ta'ala, autentisk. Så att hålla fast vid sunnan och att ge liv till sunnan ger också mycket belöning. Och ni vet i islam, ju mer främmande sunnan har blivit och ju mer behov folk är av sunna, ju större belöning får man av att sprida den. Eller hur? Och det är alltid så. Ju svårare det är att göra en sak, ju mer belöning får man. Ju större behov det är, ju mer obligatoriskt blir det att sprida den här saken. Så idag, det är mycket jahl, det är mycket okunskap. Ulema, många har dött. Och det är mycket okunniga människor som pratar om islam. Som är självutnämnda. Da'is. Som sitter på paltok hit och dit. Som tror att de kan någonting, fast de inte kan någonting. Så det är mycket som sprider falska förståelser om islam. Så det är mycket viktigt att folket av sunna står upp och sprider sunna. Och om de gör det så kommer de inshallah att få mycket belöning för det här. För det är de som är främlingarna. Eller hur? Som vi sa i hadithen. Och de får mycket belöning. Och det är de som är den räddade gruppen. Och det är också de som är den segerrika gruppen. Som profeten sallallahu alaihi wasallam sa, det kommer alltid att finnas en grupp för min umma som är segerrik på sanningen. De kommer inte att skadas av de som motsätter sig dem och de som sviker dem. Och den finns i Bukhari och Muslim. Så det kommer alltid finnas muslimer som praktiserar sanningen. Och det är de som man måste sträva i att vara med. Eller hur? Och man måste sträva i att vara bland de som är. Och det är samma grupp. De som är räddade från elden. Från de här 73 sekterna. Det är den segerrika gruppen. Och det är de som är främlingarna. Så det är de som man måste sträva i att hålla sig till. Även om man ibland känner sig svag. Man känner sig ensam. Folk skrattar. Folk kallar dig för konstiga saker. Och hittar på saker om dig och så vidare. Du måste ha ett tålamod. Som Allah säger till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kommer inte att säga någonting till dig. Förutom det som sades till dem innan. Ja. Och det här är också en sak som har drabbat alltså Ahli Sunna. Man sa klåpord, man sa fula ord till profeten Muhammed s.a.w. och till alla profeter. Och ulema nämner att det kommer, de har också sagt till Ahli Sunna. De kommer att säga sjuka saker om Ahli Sunna. De kommer att kalla dem för saker som inte stämmer. Madkhali och Salafia Jadida och ni är, vad jag säger, umala, ni jobbar åt regeringen, ni är säkerhetspoliser. Massa sånt här skitsnack som man har sabbat. Vi följer Koranen och Sunna. خلاص يفوز يا بني بيت لما حطوا لامود والعاقبة للمتقين وكذا جودة سلطة تفهم المتقين لا جود شو كتير والله تعالى عالم وصلى الله على نبينا محمد